Välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten Rosso Neri. Idag delar vi upp avsnittet en aning. Kommer bjuda in Mackan lite senare där vi pratar om våra tre senaste matcher. Men första delen kommer vara en intervju med en väldigt respekterad kvinna. Hon har bland annat varit utrikeskorrespondent för SVT. Hon har skrivit för Dagens Industri och Sydsvenska Dagbladet och har även en kandidatexamen från Lunds universitet där även jag har pluggat. Hon fick 2011 priset för Johan Hansson-priset för just boken Berlusconi, italienaren. Så det ska bli extra intressant att höra vad hon säger om vår tidigare president och vad han har gjort för vår klubb etc. etc. Vi vänder blad direkt och bjuder in Kristina Kapellin.
Absolut.
Och då min första, det är ganska stora frågor så du får ju ta det för vad det är. Men Milan då är uppköpt av kineser och då är frågan vad du eller eventuellt italiensk media tycker och tror om detta här.
Komplicerat, för att å ena sidan så är ju de italienska klubbarna precis som de spanska och de engelska liksom djupt rotade i sin egen kultur så att säga. Och vad gäller just Milan, om vi ser hur det ser ut just nu, så har man ju också intrycket kanske att klubben fungerade bättre när den hade italiensk ägarskap. Å andra sidan så, vad gäller just Italien, så är det verkligen så att det saknas kapital helt enkelt. Och eftersom modern fotboll är så enormt beroende av en god ekonomi, så behöver man då, man behöver det här kapitalet. Och då får man ta in det där man kan hitta det. Berlusconi är ju liksom, som ju då, som vi vet, lämnade platsen som ägare i Milan för i april i år. Man kan ju säga väldigt mycket om honom på alla möjliga sätt. Jag tror han har varit som politiker, han har varit som företagsledare och så vidare. Men vad gäller just Milan så får man nog säga att i det stora hela han var en väldigt bra ägare och en väldigt närvarande ägare. Och han blev, kan man väl säga, började förlora intresset lite grann i samma veva som han lämnade politiken. Så vi talar om en, vad ska vi säga, 5 år sedan eller någonting i den här stilen, 3, 4, 5 år sedan. Men under den tiden han var där så att säga, så gjorde han verkligen den klubben väldigt mycket gott och var också på många sätt en stor förnyare. Jag tror framförallt helt enkelt inte såg att det var ekonomiskt försvarbart att fortsätta. Och framförallt, och det är kanske inte så känt, att hans vuxna barn, detta är då enligt pressuppgifter i Italien, liksom har på senare år härsknat till ordentligt och tyckt att man kan liksom inte fortsätta ha den här klubben som bara går med förlust hela tiden. Och för infinna sig då så småningom den här nuvarande kinesiska ägaren som heter Yong Hong Li. Och som ju är en väldigt mystisk figur. När man först började tala om honom så heter det ju då att han var en av Kinas rikaste män och därmed att han liksom skulle vara väldigt känd, att han är en gruvmagnat och så vidare och så vidare. Och så visade det sig så småningom att det här faktiskt inte stämmer. Att han i princip är lika okänd i Kina som han var i Italien när man först började höra talas om honom. De här eventuella gruvorna som man skulle äga är inte skrivna på honom. Och de som är intresserade, det finns faktiskt rätt mycket, och man kan läsa liksom i olika tidningar. Bland annat New York Times skrev en väldigt, som de alltid gör för övrigt, en väldigt, väldigt bra och genomarbetad artikel där de bland annat har försökt söka upp honom i Kina och kommit till de här kontoren som hans koncern skulle ha där då visar sig att det inte finns någon och liksom det ser väldigt stängt och igenbommat ut och så vidare. Så att vem den här mannen är, det vet man alltså egentligen kanske inte riktigt. Och vad gäller själva fotbollsklubben så är han väl kanske framförallt väldigt frånvarande egentligen. Det är liksom någon som sitter i princip på andra sidan jordklotet och äger en klubb där man, detta är min, liksom, hur jag tolkar situationen, man inte riktigt vet vem han är helt enkelt och inte har någon riktigt regelbunden kontakt med honom. Och det här tror jag är väldigt, har betydelse för hur det står till i Milan helt enkelt, att det här liksom gör situationen lite osäker helt enkelt.
Men just Fasson och Mirabelli som är på plats, får inte de rätt mycket skit eller frågor i italiensk media vad som händer kring allt det här som känns så osäkert?
Mindre än vad man skulle kunna tro kanske. Och där har vi då en annan situation som kanske inte är så känd i Sverige. Det är verkligen inte riktigt samma, vad ska vi säga, raka rör mellan medier och det de bevakar som vi normalt är vana vid. Alltså att man smyger lite grann kring de svåra frågorna i italienska medier och även vad gäller fotbollen. Och det har bland annat med vem som äger vilka medier att göra, att man liksom man är särskilt, vad ska jag säga, stryker vissa klubbar med hårs på grund av ägande och kanske är mer kritiska mot andra. Men överhuvudtaget så tycker jag kanske att man undviker just de där riktigt svåra och hårda frågorna, undviker man ofta faktiskt. Alltså man går inte riktigt in på det. Och kanske man ser sällan också alltså den typen av direkt undersökande journalistik som det jag nämnde nu till exempel vad gäller New York Times. Ja, överhuvudtaget skulle jag säga i Italien och inte minst vad gäller fotbollen.
Du har ju skrivit en bok om Berlusconi som du fick ett pris för. Vad har du annars att säga om den här stora mannen som ändå har ägt Milan under så pass många år och så pass framgångsrikt?
Det är ju en otroligt komplex person, Berlusconi, som för övrigt nu är på väg tillbaka till politiken, om ni tror det eller ej, efter att jag har varit borta från scenen sedan 2013. Då tvingades han lämna senaten därför att han dömdes för skattefusk i högsta domstolen. Och om man är dömd i högsta instans så får man numera inte sitta kvar i parlamentet. Nu är han alltså 81 år gammal. Han har nyligen, tror jag, gjort ytterligare ett ansiktslyft. Han har bantat 20 kilo eller någonting i den stilen. Han gör allt för att verka liksom väldigt ung och väldigt pigg och är på väg tillbaka. Det är val i Italien i vår. Och hans parti som heter Forza Italia och de som han har allierat sig med tidigare, Lega Nord, och ett högerparti som heter Fratelli d'Italia, Italiens bröder betyder det, har faktiskt ganska goda chanser i det här valet. Och Berlusconi började ju som en byggherre med, vad ska vi säga, ett ganska så, ja, en riktig affärsman helt enkelt, med allt vad det innebär, med kanske liksom ett ganska så rimligt samvete kan man väl säga. Är det lite oklart hur han faktiskt fick ihop pengarna när han började, men han blev ganska snart väldigt framgångsrik, och det är samband just med den här i byggbranschen. Han bygger liksom ett helt kvarter, ett stort bostadsområde i Milano som heter Milano Due, och där bestämmer han sig för att han ska ha det här bostadsområdet, ska ha en egen tv-kanal. Och därifrån kan man säga börjar han då bygga den här jättelika italienska tv-koncernen som blir det statliga bolaget RAIs stora konkurrent, och som egentligen tvingar RAI liksom att, kan man säga, i mångt och mycket gå ifrån att vara ett klassiskt public service-bolag där man sysslar med ganska gammaldags folkbildning och blir då, har ett allt mer kommersialiserat innehåll kan man säga. Och Berlusconi ser ju då när han köper Milan i mitten av 80-talet, Milan liksom på dekis, har varit indragen i en stor spelskandal och så vidare. Han tänker att här finns synergier, därför att fotboll blir allt mer liksom det är allt mer pengar i fotbollen, man köper dyra rättigheter till tv-bolag och så vidare. Han ser att han kan så att säga visa Milans matcher, göra Milan större genom tv och samtidigt få in mer reklamintäkter till sitt eget tv-bolag. Så sport är ju, har alltid varit jättestort i tv. Så att han är ju en väldigt, väldigt, på många sätt en väldigt skicklig entreprenör. Men med en massa skuggor i sitt förflutna som faktiskt är oklara. Till exempel, det talas om att han har haft med maffian att göra under sin karriär. Han har också varit indragen i ett oräkneligt antal rättsliga utredningar och alltid klarat sig, kan man säga, huvudsakligen därför att hans advokater har fört en sån taktik så att dessa fall eller dessa åtal har preskriberats innan man har kommit ända upp till högsta domstol, utom det här med skattefusk, alltså 2013. Vad ska man säga om honom? Jag har ju träffat honom några gånger. Jag vill liksom inte, jag kan inte kommentera hans, vad ska vi säga, om huruvida han är en skurk eller inte. Därför att hur det nu än är så ska ju faktiskt människor är oskyldiga tills de har blivit dömda så att säga. Men han är en karismatisk person. Han är på många sätt en charmerande person när man träffar honom. Jag tror att man måste förstå att det som omvärlden ofta har sett som helt förfärligt med honom. Man har tyckt att han var fruktansvärd. Han har en förfärlig kvinnosyn och så vidare. Han har ju bland annat anklagats för att ha haft liksom orgieliknande fester med minderåriga prostituerade hemma och så där vidare. Det där är helt förfärligt, men hur underligt det än kan låta, liksom, i vissa kretsar i Italien beundrar man den sortens person. Jag menar inte att man beundrar att han eventuellt har begått brott, men man beundrar hans, vad säger, det faktum att han på något sätt tillåter sig att göra allt detta, att han liksom är gränslös på något sätt. Kanske lite grann som vissa beundrar Trump i USA. Som ägare till Milan har han varit en mycket bra fotbollspresident. Han var ju liksom enormt villig att investera i början. Köpte en massa stora spelare, spenderade hur mycket pengar som helst. Och predikade, kan man väl säga, rolig fotboll, underhållande fotboll, anfallsfotboll. Det skulle liksom vara mål, det skulle vara kul, det skulle inte vara det där, ni vet, ett mål och backa hem liksom. Och det där har ju liksom i milanist ju vant sig vid att se. Och det har ju varit fantastiska framgångar, fem, om jag hoppas jag säger rätt nu, fem Champions League-segrar med Berlusconi, en, liksom en hel... Jag kan inte ens räkna alla liksom otroligt härliga spelare som har spelat i Milan under de här åren. Och som journalist måste jag säga att Milan varit en klubb som har varit allra roligast att jobba i. Därför att de har också haft en sån, vad ska jag säga, smart mediestrategi. Jag har förstått att journalister faktiskt också liksom har rätt att jobba under drägliga omständigheter. Så att man har haft en tillgång till spelarna på ett helt annat sätt än i många andra klubbar. En helt annan, mycket trevligare atmosfär faktiskt än på väldigt många andra ställen. Så vad gäller just som klubbägare måste jag säga att tycker att han har varit väldigt bra.
Och men vad säger media och eventuella kollegor nu kring försäljningen och Gattusos roll, Montellas icke eller vara i hela, det har varit en stor cirkus kring Milan egentligen sen Berlusconi lämnade. Hur spekuleras det i media eller kollegor eller din egen åsikt då?
Låt mig bara tala om mig själv. Alltså själv kände jag faktiskt på något sätt någon sorts vemod kring den här försäljningen. Därför att det kändes inte riktigt rätt på något vis. Det kändes liksom som att det är någonting som inte stämmer, kan jag känna. Och jag kan naturligtvis inte stå här och säga att det är liksom något... Alltså jag menar, det här är ju bara en... Jag uttrycker bara en känsla. Jag vill att det ska vara klart och tydligt att det är en känsla det handlar om. Men en sån klubb som Milan, som ändå har en sån historia och har haft en sån otroligt framträdande roll i italiensk fotboll, önskar man liksom ett gott öde. Och det var tråkigt att se liksom den här nedåtgående fasen. Och hur det än är, så Berlusconi och Galliani har varit två väldigt framträdande och på många sätt faktiskt också positiva personer i italiensk fotboll. Så att se dem liksom, du vet, lämna och grona och liksom den här rätt så långa perioden av just att det har gått ganska dåligt för klubben. Innan kineserna kom in hade vi den här thailändska också liksom delvis mystiska ägaren och så vidare. Så att jag tror överhuvudtaget att i alla fotbollsklubbar det är väldigt negativt när det kommer en sån här lång period av just ett oklart, alltså att ägandet är oklart, att det är oklart vad man vill göra med klubben, att det inte riktigt finns ett projekt och en plan. Och här ser jag en parallell faktiskt till vad som händer i landslagsfotbollen just nu, till exempel vad som hände och liksom den katastrof som skedde. Ancelotti, som ju är en mycket klok man tror jag, sa för inte så länge sedan att han har liksom inte alls visat något intresse för att bli landslagstränare. Han sa att man kan inte gå in någonstans där det inte finns ett projekt, där man inte vet vad som ska ske, där man liksom inte har en plan. Och det är just det som jag tror är problemet med Milan just nu och som gör så att det skakar. Att det var svårt för Montella också. Helt plötsligt så köper man liksom hur mycket spelare som helst. 240 miljoner euro spenderas. Och här ska nu liksom allting ändras i ett till någon sorts sån här trollslag. Och jag tror kanske att det blev ett väldigt stort ansvar för Montella helt plötsligt och väldigt, väldigt stora förväntningar som vanligt liksom väldigt lite tålamod. Så är det ju, det vet vi ju i sport liksom, att man inser liksom inte riktigt att det tar lång tid att bygga upp någonting alldeles nytt. Och jag vet inte heller om Montella var rätt person att göra det. Om man gör en sån jättesatsning skulle man kanske också satsa på en verkligt skicklig liksom toppklass tränare. Och det gick ju som man skulle kunna förvänta sig kanske. Och sen tar man märkligt nog beslutet att ta in Gattuso som jag älskar men som jag inte tror är rätt person där nu. Och jag fattar inte riktigt varför man fortsätter, trots att liksom så mycket annat har förändrats, så fortsätter man med den här nostalgiska idén att det bästa är en gammal spelare, att en gammal spelare liksom på något sätt kan få rätsida på detta. Och Gattuso har ju inte varit speciellt framgångsrik som tränare, och han är ju också en väldigt speciell person med ett otroligt hett temperament som kanske kan vara bra i vissa situationer, men just här tror jag att det handlar väldigt mycket om att hålla huvudet kallt och liksom försöka leverera liksom med ja. Jag tror att man skulle behöva mycket, mycket mer erfaren tränare i det här läget för att få skutan på rätt köl. Och man säger ju här då, liksom, eller klubben har framhållit att han ska liksom inte bara vara någon sorts lots nu liksom på väg mot någonting annat, utan att man verkligen tror på honom. Men jag undrar faktiskt om han kommer att klara av detta.
Jag tror tyvärr inte heller, och jag håller helt med dig. Det känns som en ganska dum och tillfällig lösning, och ännu en legend som Milan nu kommer att bränna.
Precis. Det är inte riktigt rättvis heller, kan man tycka. Jag fattar att han, alltså det är klart att det här måste kännas väldigt roligt och härligt från honom. Han kom ju då från ungdomsverksamheten, och förmodligen har man väl diskuterat det här en tid innan själva beslutet kom. Men nej, det känns liksom som att han inte är riktigt redo för detta, trots allt. Det har inte börjat så bra. Det betyder ju inte att det ska fortsätta så, men det är ändå mer än, det är mer än 20 matcher kvar på den här säsongen, så vi får väl se. Men som sagt, det verkar lite skakigt det hela.
Har du förresten träffat honom som yrkesjournalist?
Gattuso, ja.
Ja.
Jag har träffat honom flera gånger, men det var länge sedan sist. Det var faktiskt ända sedan VM i Tyskland 2006. Men han är en otroligt karismatisk person. Och väldigt, rakt på sak och rätt fram och inga krusiduller. Liksom. Han säger vad han tycker och tänker. Och han kan ju bli fruktansvärt arg. Du har väl också antagligen sett de här scenerna. Jag tror att det var när han var i Palermo, när han liksom lappar till någon där på plankanten under en match. För det var i alla fall en sån där situation som inte var liksom riktigt som det borde, om jag uttrycker mig så. Men det är ju, han brann ju verkligen för Milan och var ju liksom helt outtröttlig. Det var liksom, det kändes som att han skulle ha fallit död ner om någon hade bett honom om det liksom, för att försvara Milan. Så det är en fantastisk person på många sätt och vis, men frågan är om han kanske inte är liksom lite för temperamentsfull helt enkelt för att vara tränare.
Det ryktas ju att han redan gav en lavett till Antonelli nu i halvlek i matchen i Euroleague här i veckan, så att det förvånar mig inte alls det du säger.
Nej, jag vet inte. Alltså, vi vet ju inte hur det verkligen går till. Men att han är, att han, liksom, han har gjort sånt förr, och jag tror att han kan, alltså, det är ju väl, det finns ju en massa teorier om hur en tränare ska vara. Liksom, men psykologi är ju en viktig faktor. Jag tror inte att det räcker med att bara liksom skrämma upp folk och skämma ut folk. Jag tror att man måste ha liksom mer, det måste vara lite mer finstämt än så att säga. Man måste ha fler strängar på sin lyra än att bara bli skitförbannad om det inte går bra.
Du tänkte, Kristina, det var ju nyligen playoff mellan vårt Sverige och ditt andra hemland Italien. Hur har efterspelet varit efter den här Ventura-katastrofen?
Det där blev ju verkligen en riktig krissituation i Italien, verkligen. Och framförallt skulle jag vilja säga i den italienska fotbollens maktpalats. Därför att en sak som jag har försökt framhålla här är att det är lite fel att tro liksom att alla italienare är fullkomligt deppade ner. För att det här var ändå ganska väntat. Jag tror faktiskt många trodde att det skulle gå på det här viset. Och det här är ett landslag, den här upplagan av landslaget har liksom inte riktigt hunnit bli särskilt populär. Och naturligtvis när resultaten inte, när de inte levererar så blir det ju så då att man, som man ofta gör här, liksom helt vänder sig till klubbfotbollen och liksom bestämmer sig för att jag skiter i det där, jag bryr mig inte. Och samtidigt, naturligtvis för dem som styr italiensk fotboll, så är det förstås en smärre katastrof att man efter 60 år, alltså för första gången på 60 år, inte kommer med till VM. Det har ju medfört ett antal, vad ska vi säga, jordbävningar i ledningen för italiensk fotboll, och där Och det är väl egentligen där man är idag, så att säga. Man vet liksom inte riktigt hur man ska gå vidare. Jag tror personligen att alltså, alla kriser har också någonting gott med sig. Och att det nog var så att man behövde en sån här rejäl skräll för att kunna gå vidare. För att det finns ett antal stora problem i italiensk fotboll och en viss brist på transparens i ledningen och liksom mycket vänskapskorruption. Ventura var helt uppenbarligen liksom fick det här jobbet på grund av Tavecchio, den gamla fotbollsfederationens gamla ledare, som ju nu faktiskt också tvingades avgå och insåg liksom att han var tvungen att avgå. Jag tror att man behöver modernisera, man behöver öppna fönstren och vädra ut och lära sig mer, faktiskt ge sig ut i resten av världen och se hur det fungerar i de mest moderna, progressiva fotbollsländerna. Se hur man arbetar, börja satsa på kvinnofotboll till exempel, som jag tror faktiskt är en allt viktigare del av ett lands fotbollsvärld, därför att det kommer liksom in nya impulser även därifrån. Det här behövdes, det är nyttigt och viktigt, och jag tror att och hoppas liksom att det kommer sluta med goda resultat, så att säga, att det kommer föra en väldigt massa goda saker med sig. Och det är faktiskt också det man hör mest och liksom bland kollegor och läser om italienska medier, liksom att ja, det här behövdes liksom. Det är tråkigt, det blev väldigt tråkigt i sommar, men det är liksom härifrån man får gå vidare.
Ja, det är ju synd, man vill ju såklart ha Italien med i VM, men som du själv är inne på det här med, det kan föra någon annan typ av framgång. Och på tal om framgång och bara kort om Serie A och det här nya videogranskningssystemet, hur tas det emot i media där nere?
Det var ju väldigt, det där har varit en diskussion som har pågått hur länge som helst, och just den här gamla Tavecchio som jag talade om, alltså den gamla fotbollspampen, han var väldigt stolt över att det, han menade att det var hans förtjänst att man faktiskt har infört det. Och i vanlig ordning kan man väl säga då att det har tagit lite tid att vänja sig vid det, och det har också visat sig att det inte är så självklart som man skulle kunna tro, därför att även liksom när man tittar på en film så kan det faktiskt vara så att det inte är riktigt klart hur saker och ting egentligen har gått till. Men på ett vis måste jag säga att jag kan tycka att det är positivt. Det är ett land som Italien där man kan haka upp sig på vissa episoder och situationer. Och den där diskussionen kan pågå liksom i veckor. Och på ett sätt så är det ju också någonting som inte minst de medierna lever på. Olika supporterforum, alla dessa privata radiokanaler som vi har här, vet liksom, bara i Rom finns det väl kanske liksom 50 som bara sysslar med Roma och 50 som bara sysslar med Lazio, som just kan liksom älta och älta och älta i all vinnerlighet liksom, om det var det straff, är domaren Cornuto och så vidare. Så att på det sättet så har det ju på något sätt ändå bidragit till någon sorts klarhet, och jag tycker det är ganska positivt, och reaktionerna är faktiskt i allmänhet ganska positiva nu också. Därför att åtminstone säger man liksom, när man gör det kanske man ska tillägga klart och tydligt vad som faktiskt skedde.
Ja, jag älskar video, och jag tror video kommer nog sprida sig till övriga ligor också, med tanke på att det tar bort ett mycket, som du själv är inne på, diskussion om vad det är rätt, är en korrumperad etc. etc.
Absolut, men visst, det är ju så, och det är ju verkligen så att ett felaktigt domslut kan verkligen förstöra en match. Och det är inte så ovanligt heller att man liksom i matcher, att man försöker domaren som kanske inser lite för sent att han dömde fel, då försöker liksom förbättra det genom att också göra ytterligare felaktigt domslut som är till förmån för det andra laget till exempel, om du förstår vad jag menar. Mm. Men då är det ju ändå bättre att man faktiskt tittar ordentligt och säger okej, det var så här det var. Och det är ju också enorma ekonomiska intressen som är inblandade i dagens fotboll. Och det här kanske, alltså i den fotboll vi har idag är det här kanske nödvändigt. Det kanske inte var nödvändigt för säg 50 år sedan eller kanske ens för 30 år sedan, men idag så är det nog det.
Du Kristina, min sista fråga, och det, han är lika stor i Italien fortfarande som han är här nere i Skåne, och det är ju om den tidiga Milan-spelaren Zlatan Ibrahimovic. Ska han förtjäna sin plats i VM och i det svenska landslaget, tycker du?
Åh, vilken svår fråga.
Ja, den är tuff.
Det är klart att man tycker att han ska få den chansen om han vill det. Och samtidigt så förstår jag hur svårt det måste vara för en landslagstränare att föra in honom i en grupp som nu har börjat så att säga spela utan honom. Men jag tror att alla landslag behöver en sån här, vad ska vi säga, liksom en hjälte och en idol. Det skulle kännas på många sätt, tycker jag, konstigt att inte låta honom följa med. Han ska vara där, jag tycker det.
Jag håller med dig, Kristina. Och då, Kristina, ett stort tack för din tid och dina väldigt kloka svar. Jag hoppas att vi hörs igen, Kristina.
Ja, men det hoppas jag också. Det var väldigt trevligt verkligen att du berättar lite mer om dig, så jag också vet. Du är alltså, ni är liksom die hard milanist, är det så?
Det är jag och min kompis här, Mackan. Vi är ju tv-soff-expert, vill vi i alla fall tro. Så att så vårt gemensamma intresse är då Milan. Så att vi brukar inte träffas och prata Milan. Och sen så, men vi har jävligt kul, och det är kul att prata om det. Och vi får lite input. Vi länkar då via svenska fans. Så att vi vill gärna integrera dem också. Och de som skriver på det forumet där. Så att för det stora hela så är det mest bara en rolig grej som vi gör.
Ja, men det låter ju, ja, men det låter skitkul. Ja, verkligen. Kompliment. Men lycka till då.
Ja, tack själv, Kristina, och tack för att du tog dig till, som sagt.
My pleasure. Inga
uppskattar jättemycket. Och då god jul och en god fortsättning.
Ja, men tack detsamma. Tack ska du ha. Och ha det så gott.
Mackan, vi släpper in dig. Du har hört Kaplin. Väldigt klok kvinna, åsikter.
Ja, absolut. Hon vet ju vad hon snackar om. Hon har ju varit i landet länge också, så... Alltså i Italien då, men
Sverige också för
det. Ja, kanske det också, men hon har ju lite erfarenhet av kulturen på ett annat sätt än vi andra som kanske inte har bott där.
Vi gillar också att hon har samma åsikt som oss, det vill säga den Gattuso och viss del Montella och taktiken och alla dessa 2 miljarderna.
Men det är kul att vi inte är ensamma om det, ja. I alla fall.
Det är skönt att ha backup på massa
precis,
också.
Precis.
Du, vi vänder blad ännu en gång, och den här matchen där Gattuso hade sin premiär. Benevento, vad säger du om det här debaclet? För det var ju jättepinsamt.
Ja, det var jobbigt att se. Speciellt eftersom man hade önskat någon form av Gattuso-effekt. Det såg ju lika rörigt ut, tyckte jag i alla fall. Om inte värre till och med ett tag. Är det ju lite så också att 2-2-målet kommer i sista sekunden och det är...
Ja, det är hemskt. Det är så hemskt.
Det är lite så att ett lag som inte har flyt har ju ofta otur också. Och det kan man väl kanske säga om den matchen. Det var inget flyt i Milans spel. Vi var kanske inte värda 3 poäng. Men det var ju otur.
Man vill ju säga ganska grisig och dålig 3 poäng. Men någonstans har jag en bizarr konspirationsteori i mig själv som försöker göra det positivt. För många, många år sedan så hade MFF också en ganska kräftgång och leder borta mot Örebro, tror jag. Och i sista minuten så nickar Barnäsås Alvåge in kvitteringen mot MFF. Men därefter vände Malmö och är outstanding i Sverige idag. Jag hoppas att det blir ungefär samma sak med Milan. Det är min bizarra naivitet.
Jag hoppas du har rätt.
Vi har ju en bild som tyvärr inte som tyvärr inte ni lyssnare kan se, med tanke på att det är audio och inte video. Men Abate då, som blev inbytt av någon jävla konstig anledning, orsakar frispark för att han känns så jättetrött, fast han inte är trött. Det är en kille som ändå sprang ifatt Ronaldo tidigare och såg honom.
Ja, jag vet inte riktigt vad Gattuso tänkte där. Enda logiska förklaringen var ju att Borini hade någon form av skadekänning och...
Men Calabria, varför
Calabria kom ju... Jag vet inte om han har ju också varit skadad sedan den där knocken han fick.
Ja.
Så jag vet inte om det var det, eller så är det lite grann som folk har varit inne på, att han försöker följa Ancelotti, och Ancelotti litar ju mycket på de äldre spelarna. Det var ju inte ofta där kom in några ungdomar i Ancelottis lag, i alla fall under Milan-tiden.
Fast det kan också vara att det var en jävla mycket högre nivå.
Ja.
Men i alla fall den här bilden som i alla fall vi ser framför oss, ni som har detta har garanterat sett den, och det är den här jävla frisparken i 94-50 minuter, ja det var alldeles för många övertidsminuter kan jag tycka. Men i alla fall, Abate då, vår gamla trotjänare som ändå var kapten ett tag, han står och tittar på bollen. Han har ett perfekt läge, för han står precis mitt emot frisparksläggaren. och ser hela bollbanan. Dock bakom honom, 2 meter bakom honom, är då målvakten. Och när han väl gör sin löpning så står Abate kvar och tittar själv. Han är helt själv sen i den zonen.
Jag vet inte riktigt varför han står där med.
Jag vet
från
inte,
början.
Nej, alltså helt efterblivet.
Den... Han täcker ingen spelare.
Han gör absolut ingen nytta. Alltså, han tar inte oss upp en markering. Han tar mycket upp en zon där ingen står. Men sen också den här målet. Jag måste nog ge en cred för att han ändå är ärlig och säger att han springer fram, hoppar, blundar, hoppas på det bästa. Alltså, what the fuck?
Det, ja, han är ju...
Helt ärligt.
Det var väl så vi hoppades att det skulle gå mot Napoli, fast tvärtom så att säga. Ja, det är inte mycket mer att säga om den jävla matchen.
Däremot...
Möjligtvis är jag rätt så kritisk till Romagnolis båda gula kort.
Ja.
Det sista rör han inte ens honom. Det, om vi nu ska bara skälla lite på domaren.
Det som vi pratade om när vi chattade under matchen kring detta, och då menar jag på, vad fan hände med videon där? Sett videon på den, och så blir han ju, alltså han halkar och på ett jävligt klumpigt sätt av någon konstnärlig, men spelaren filmar ju, hoppar över hans ben.
Ja.
Långt innan han hinner bli träffad. Det är en jävligt dålig filmning. Så att video på den, så hade Milan haft kvar sina 11 man och...
Och förmodligen hade det blivit panik i försvaret. Nej. Som det blev nu.
Så jag kan tycka att det är skrämmande. Ett så pass dåligt lag skapar sån oreda för Milans försvar. Det är ju jävligt stort IG på det.
Men det är ju akilleshälen hela säsongen. Folk klagar på att anfallarna inte gör tillräckligt med mål. Men i mina ögon börjar det ju med att försvaret inte håller tätt.
Ja. Alla stora tränare säger samma sak. Man bygger laget bakifrån. Och Milan har ett jävligt svajigt försvar.
Ja. Trots att vi gissade på en fyrbackslinje från början, så körde Gattuso vidare med en trebackslinje.
Vi kommer just till taktiken, för att han ändrar ju det, tack och lov. Inte för det kan vara den största impacten direkt, men på lång sikt hoppas man det. Men han körde 3-5-2 både denna matchen, och han vill glida över till matchen Rijeka, eller fan de heter, där han också körde 3-5-2. Ja, Rijeka, där vi fortsatt spela 3-5-2, och vi förlorar matchen klart.
Jag hade inte brytt mig om en förlust i den matchen, eftersom vi var klara gruppvinnare. Om inte det var så att vi behövde spela samman laget efter otaliga formationer som ingen fattar. Då väljer Gattuso att ta in i princip bara spelare som inte har spelat tillsammans innan. Och ett gäng primavera spelare. För mig kändes det lite konstigt. För jag tycker ju att det var en bra möjlighet att köra en övningsmatch. Om de förlorar den sen... kvittar ju. Mm. Men just då kör in massa primavera-spelare, det kändes jättekonstigt. Och Paletta.
Eller sen också en tränare som vill ha sitt 4-3-3 är perfekt att testa den här matchen. Precis. När vi är färdiga.
Han har inte ens Bonucci på plan, och han kan inte skylla på det där.
Nej. Vi flår klart på 2-0. De är bättre och vi är jättedåliga. Det är inte så mycket att säga mer än så.
Det är väl motivationsproblem eller något. Jag vet inte riktigt.
Däremot, förlåt, man ska ge Gattuso cred, som man... inte förtjäna än egentligen. Men det är att han är ju självkritisk efter matchen. Både mot bottenlaget och nu mot Rijeka. Att han berättar ändå öppet att vi är dåliga. Vi förtjänar ingenting. Vi gör allt detta. Vi har inte grintan. Alltså han påtalade uppenbara. Istället för den jävla Montella som stod där hårflinade och menade på att vi arbetar framåt. Och hans jävla bullshit. Alltså, det var ju samma jävla trägel varje gång efter matchen. Trots en förlust, och man såg ingen förbättring alls.
Nej, men det såg han varje match. Efter varje förlust så såg han ändå en förbättring. Och att allting gick enligt planen. Jag håller med dig, det är uppfriskande med någon som vågar vara ärlig.
Ja, men rent, alltså, varför inte vara det när man alla ser det uppenbara? Alltså, du framstår så som en lite halvt efterbliven. När man då återigen håller på med att vi arbetar framåt och ser samma sak varje match. Det blir ju pinsamt. Nu får Montella sig som vanligt en
slänga. Men han har fått av Gattuso också. Han börjar alltid med, jag har stor respekt för Vincenzo, men...
Ja.
Han har väl kanske en poäng. Kanske Montella hade en poäng också i att byta fystränare. För att fysiken klagar ju Gattuso på. De springer minst av alla lag i Serie A tillsammans med Torino och... har det yngsta laget oftast. Det beror lite på vilka formation vi har. Men i snitt ligger de ju på de yngre lagen i Serie A. Och då ska man orka springa mer.
Det som jag sa till dig i något avsnitt. Att fotboll är egentligen ganska enkelt. Spela enkelt och spring med motståndarna så har du vunnit matchen i de flesta fallen.
Ja.
Och där ser man också tabellen och då Milan, de springer för lite. Vi försöker hitta en positiv till den här Reiko-matchen. Har du någonting positivt att säga där, Mackan?
Ja, det är roligt att säga ändå, fastän jag inte tyckte det var rätt, så är det roligt att se lite Primavera-spelare. Första gången jag så fort att spela till exempel. Jag tyckte, han var ju inte jättebra på något sätt, men det var ändå, det är ju ändå framtiden på något sätt man får se.
Du menar Ricardo Forte som är född 99, samma år som Donnarumma?
Precis.
Det... Vi bara glider in och på Donnarumma med tanke på att han är på tapeten återigen. Det är ju nyheter att han inte har någon form av uppköpsklausul och att Paris återigen är sugna på honom med den fete grisen som håller på att fiska upp media och nyheter och allt annat skit han håller på med så bra.
Ja. Jag står fortfarande fast vid att det är enklare att hitta en duglig målvakt än en duglig anfallare.
Jag såg på Facebook den här nyheten, eller ryktet, i någon Milan-krets. Och då skrev jag så här: Paris kan få Donnarumma om vi får Trapp, som sitter konstigt nu på bänken, som var skitduktig egentligen fram tills han blev bänkad av någon konstig anledning. Kanske någon vet mer om, men Trapp är ju, tycker jag, en fantastisk målvakt. Sjukt underskattad. Och antingen Trapp och en jävla massa miljoner, eller släng in Trapp, Lucas Moura och Di Maria. Då är jag helt okej med att Donnarumma går till Paris.
Det är absolut. Men jag är ju orolig att det inte rör sig om de pengarna, för Milan gör ju aldrig bra affärer på sina försäljningar. Sista gången vi tjänade pengar på en försäljning var väl Kaká, kan jag tycka.
Men det är frågan, vad kan Donnarumma kosta idag? Alltså, men hans värde kan ju inte gått ner så mycket fast Milan har varit jävligt.
Han har ju gjort bra ifrån sig. Han har ju räddat Milan många gånger. Så jag tror inte värdet har gått ner någonting. Dessutom är han förmodligen första valet i landslaget i fortsättningen.
Allt under 50 miljoner euro är ju en dålig affär av våra så kallade sportchefer.
Ja, det enda som kan röra till det där är väl hans agent.
Annars sedan så har ju,
men hans agent måste ju tjäna mer pengar ju mer pengar han säljer honom för.
Så. Ja, exakt. Han har ju provision och han är ju inte den som är den, om man säger så. Han är ju sjukt slipad och det som säger, ju mer pengar transfern blir, ju mer pengar får det här kräket.
Mm.
Så att någonstans helt plötsligt så kanske han sitter samma båt som Milan för engelsk skull.
Jag läste ju summor på 1 miljard.
Det är helt sjukt i så fall.
Ja.
Då måste ju Milan släppa honom alltså.
Erbjuder de 1 miljard så släpper de såklart. Speciellt om man är i behov av pengar.
Jag kan tycka allt över 65 miljoner euro, det tar jag. Sen är det som man säger kanske en framtida kapten och bandera och allt det här. Men annars sedan, om Milans kräftgång fortsätter så kommer inte han vara sugen på att spela kvar Milan så jävla länge till ändå.
Nej.
Även han har feta pengar och tjänar sina 50 miljoner om året som 18-åring. Och har någonstans i hjärtat för klubben, säger han, och någonstans uttryckt också. Så att han vill ju vinna titlar såklart.
Det är klart han vill. Är ju frågan om han tror på projektet med kineserna eller inte. Eller om det finns några andra. Det kan vi glida in på det också, för det har ju ryktats som att det kommer arabiska pengar också.
Snygg övergång.
Ja. Och det vet jag ju inte så jättemycket om, för det är ju bara rykten som allt annat. Men ser du till åldern 18 år gammal och så duktig målvakt, så är ju 65 miljoner inte mycket pengar. För lyckas du hålla honom resten av hans karriär så är det ju uppdelat på 14-20 år. Om du tittar på Buffon ålder.
Jag kan tycka, om man ser på den variabeln ålder, potential, redan färdig som produkt och kontra Mbappe, Monaco. Han gick väl på 4-5 miljarder.
Ja, det är ju inte betalt än, men nej. Det var väl 1,4
år. Och men idag är ju målvakt helt annorlunda. Om man ser på United och De Gea. Han är ju så otroligt viktig för United. Och mycket poäng redan han per säsong. Det rör sig om kanske 10 poäng bara för mellan tummen och pekfingret. Och 10 poäng kan ju vara avgörande mellan ligatitel och knappt en Euro League-plats.
Så men att, Donnarumma har nu redan 10 poäng redan hos oss.
Helt övertygad om det. Så, att,
så det är ju nu mellan 8:e plats eller 16:e plats på målet i år.
Och därför är våra sportchefer verkligen visa vad fan de går för. De har ju ganska bra betalt, de har ett fett CV. Det är lätt att kanske köpa spelare med massa pengar, men sen sälja med en sjuk profit. Det är fan nu de ska visa. Sen alltså har de kanske flyttat, så de kanske sitter i samma båt som den fete grisen för en gångs skull. Och då är kanske jobbet rätt mycket lättare.
Han kommer ju vilja få ut så mycket som möjligt.
Han kan till och med göra jobbet.
Ja, det finns ju, det har han ju gjort för. med andra av sina spelare. Så att...
Jag gissar på att nu ska vi inte mobba en agent som är ytterst av världsklass. Men jag kan tänka mig att han såg det här komma redan i sommars när han höll på att dividera med Milan. Och givetvis vill han ge Donnarumma en massa pengar. Och det kanske han förtjänar. Sen löneökningen var väl ungefär 5 miljoner %. Men oavsett vad så visste han mycket väl om att Milan kommer inte kunna behålla honom i 15 år framöver. Och då vill han kanske inte sätta den här klausulen. Just för att du vet att då kan han kräma hur mycket pengar som helst.
Precis.
Vi får erkänna att Raiola är ett geni.
Det är klart han är. Annars hade han inte haft de spelarna i sitt stall som han har i heller.
Det menar Abate?
Precis. Kan han sälja honom för 1 miljard istället?
Ja, då är han ju fan president. Men du, vi glider över bara kort. Vi glider över kort på din övergång med araber och eventuellt rykte om försäljning slash uppköp av Milan.
Ja, där är ju fortfarande mycket hysch-hysch kring de nya kinesiska ägarna, var pengarna kommer från och så vidare.
Det var Kaplan också inne på, att även media där nere och hon själv då menar på att det finns ju inget som styrker någonting, varken av de här Li och andra kineskonsortium. Det finns knappt information eller fakta kring det.
Nej, det är väl det som är det bekymrande, för i vår del måste man visa att man har pengar. Det ryktades i alla fall om att det var ett konsortium av olika Mellanöstern businessmän som ville köpa upp skulden till hedgefonden på 3 miljarder drygt. Och om de sen skulle vara med i hur Milan sköts överhuvudtaget eller bara var långivare, stod det inget direkt om.
Okej, men dessa araberna, vad vet du om dessa?
Som jag har förstått det så är de ägare till byggnadsföretag och har investerat en del pengar i Europa redan i byggnader. Det som då är intressant i Milans synpunkt är väl att de kan tänka sig att bygga en ny arena och på det sättet öka intäkterna till klubben. Men allting är ju bara rykten hit och dit och fram och tillbaka. Det finns inget bevis för att det har skett några samtal mellan några parter i den eventuella affären.
Ska vi säga som Li att vi kommenterar inte rykte?
Nej, precis. Och
fast verkligen, jag ska kommentera.
Vi gör väl det hela tiden. Ja. Jag vet inte.
Det är väl därför vi är här stort sett.
Men han, om jag förstår det rätt, så äger de redan mark i Milano också, de här som det talas om. Så att det finns en möjlighet att bygga en ny arena.
Jag vet ju att Barbara håller på med arenaprojekt och menar på att det var extremt mycket byråkrati kring dessa saker, men det blev inte så mycket mer med den.
När vi pratade lite grann med den gode Bero om det också, gjorde vi inte det, och han sa att vi i Sverige fattar inte hur mycket byråkrati det är och hur svårt det är att få till sådana grejer. Men det var väl kryss 1. Kryss 1-1 måste det bli, för det var hemmalaget som vann Milan. Jag förstår, men det är Milans synpunkt.
Det blev lite kaos här, så vi vänder blad. Jag får klippa bort mina extremt jättekonstiga kommentarer. Jag vet inte hur jag skulle få ihop det. Det får vi klippa. Men i alla fall, det jag försöker säga någonstans är att Milan i alla fall vann sin tredje match och Gattuso gick tillbaks till sitt eget 4-3-3. Eller vad innebär det för Milan?
Ja, det innebär att vi leker ännu mer med formationerna. Men varit ganska kritiska till trebackslinjen. Om den då infördes enbart på grund av att Bonucci skulle vara bäst i det systemet, så tycker jag väl att i matchen mot Bologna med fyrbackslinjen så såg han ju bättre ut än han har gjort hittills.
Man kan väl säga som så, Bonucci har väl fått sin ärliga tid att spela in sin trebackslinje, och nu utvärderingen visar att det var så jävla dåligt.
Ja, och om det är Bonuccis fel eller hans medspelares fel, det kan vi låta vara osagt. Men det såg bättre ut med en fyrbackslinje, i alla fall i stora delar av matchen mot Bologna.
Det blir i alla fall någonting att bygga efter. Sen så kan man väl tycka att en vinst mot ett bottenlag som Bologna, nu säger jag inte ett bottenlag i tabellen, men det är ett lag som är mycket, mycket sämre än Milan. Och det ska vi slå hemma. Det har vi till och med gjort med Montella, misstänker jag.
Kanske, vi vet inte.
Ja.
Men det som såg positivt ut var väl att det fanns lite av grintan som vi har efterlyst har väl då Gattuso lyckats ingjuta i sina spelare. För det såg ju mer hungrigt ut än på länge, tycker jag. Inledningen av matchen var jag bebisvakt och såg inte riktigt ordentligt. Men det jag hann se så såg de rätt hungriga ut på att försöka göra mål i alla fall.
Jag tycker Milan visade väldigt mycket hunger och nästan tillbaka till sina gamla lejontakter. Och Borini återigen är ju en fantastisk spelare med jävla go i sig som verkligen krigar och gör bra från sig. Deras mål är ju fantastiskt snyggt av vår gamla Milan-produkt Verdi.
Och där kan jag, tycka, kan man inte, jag tror inte vi kan belasta någon där, för det var...
Jag tänkte när jag såg det, såg repriser på Instagram, och så fan, jag vet tyvärr blev så att vi hemska människor vill leta ju syndabockar direkt, men jag tänkte så, det var ju jävligt snyggt gjort och det var, allt gick rätt. Milan kan inte vara dåliga i situationen i sig, men annars sedan kan jag tycka att den ytan han får stå helt fri.
Han är lite för fri i ytan.
Det kan jag tycka är lite skrämmande. Sen vet jag inte egentligen vem man ska beskylla, för fyrbackslinjen är i sin linje. Då måste man titta på mittfältet. Har inte de hängt med rätt ner? Nej, man tittar på Montolivo, men andra sidan så redan
han ut mål. Montolivo redar rätt mycket.
Ja, faktiskt. Så att det är svårt att belasta han för det. Men det är ett fantastiskt snyggt mål och det är krysset. Och jag kan tycka någonstans, hade Milan kört kvar på 4-3-3, nu snackas det om Deulofeu tillbaks. Men en sån som Verdi, om man letar ytteranfallare...
Mm. Så är det ju...
Jävligt mycket billiga spelare, har lite Milan-hjärta och kostar ju en bråkdel i både kontrakt och avgångssumma om man jämför med Deulofeu eller andra som nämns ryktas till Milan.
Nu är det ju så att allting kostar ju pengar när Milan ska köpa någonting nu också, eftersom de la ut mycket pengar i somras. Det återstår ju sen där är några pengar kvar. Men jag vet inte, om vi återgår till matchen så... Fyrbackslinjen, jag tyckte både Rodriguez och Borini när han spelar på den positionen att de såg ut att klara det bättre än de har gjort i en fembacks mittfält eller fembacksbacklinje som det blev. Och det var ju det de har skyllt på. När de analyserat trebackslinjen så menar de att de spelar inte med trebackar utan de spelar med fembackar. Och det var därför att de hängde inte med upp hela vägen så som de skulle göra och därför blev det mindre målproduktion. Jag vet inte om det ens, men det ligger lite i det.
För Milan har ju värvat spelare som, jag kan fortfarande ändå säga att det är bra spelare som har värvats. Ingen annan, vad jag vet, har spelat 3-5-2 förutom just Bonucci. Alla andra kommer ju från i alla fall en fyrbackslinje, oftast 4-4-2-spel, eventuellt 4-3-3 eller något liknande. Men det är bara Bonucci och nu har han fått sin tid och det sägs ett tydligt språk. Milan har varit skitdåliga. Och nu skrotar Gattuso detta och går tillbaka till sitt eget 4-3-3.
Jag hoppas att han gör det i fortsättningen också.
Det enda som märkte med hans 4-3-3 det var att Suso i sin gamla roll inte var så bra som han borde vara. Satt också mot ett sämre lag som Bologna.
Ja, jag håller med dig. Där är en intressant...
Han var besviken sig i den matchen för där förväntade jag mig rätt mycket mer när han gick tillbaka till sin gamla
roll. Till sin gamla position, ja. Jag håller med dig. Å andra sidan så var ju Jack bättre än på länge.
Fantastisk. Han måste lyfta, för han petade både du och jag i vårt framtida 4-3-3.
Ja.
Så jag tror att han hörde vårt avsnitt, blev förbannad på dig och mig och tänkte, nu ska jag visa de här två idioterna i soffan att jag är bättre än vad de säger.
Jag ser ingen annan anledning till att han är så bra.
Så måste det vara.
Nej, måste ju vara det.
Han blev matchens lirare med all rätt, två mål, två väldigt fina mål. Och lite luft under vingarna, hoppas jag.
Ja, jag hoppas det också, för det behövs. Och en trepoängare på San Siro där vi inte gjort mål på 4 matcher och inte vunnit sedan i september, det var ytterst nödvändigt.
Och det som härligt var efter matchen, det är ju just Gattusos reaktion. Han stod där i bara sin kavaj och frös inte, var helt adrenalinpumpad.
Men han sa ju att han kunde stå bara överkropp, ja, utan att frysa.
På tal om bara överkropp, det var ju, jag vet inte så, bara för att glida åt en helt annat, men Trelleborg gick upp i Allsvenskan i Sverige. Och deras tränare i kvalmatchen i snöd Jönköping, han står i t-shirt.
Ja, han var nog också lite...
Ja, han var också lite adrenalin.
Lite adrenalin.
Men jag gillar ändå så att han samlar truppen. Han verkligen jublar upp med laget och visar glädjen. Alltså, vet du, det är den raka motsatsen till Montellas jävla hånflin och sin... Jag vet inte, alltså, han känns bara så lömsk.
Ja, jag håller med dig.
Jag försöker inte kritisera Montella, men det är svårt. Han är liksom fortfarande en nagel ögat på mig. Men nu, vi vänder blad. Montella, bye bye. Gattuso, han tar egentligen sin 3-poängare. Nu är det ganska...
Är det cupmatch?
Cupmatch mot Verona.
Den kommer vi väl få se på någon dålig screen. För det är väl ingen som sänder det i Sverige.
Hästgolv brukar vara okej, men det finns sagt om bättre än så.
Men det är väl inte dubbelmöte mot dem nu, är det inte det? För det blir i ligan sen.
Dubbelmöte mot Verona. Alltså risken att det nu kommer att laboreras även där.
Det är jag lite rädd för också, och vi kan väl kanske, hoppet om en Champions League-plats på under ligan är ju ute, kan jag.
Jag
skriver, det som du sa, Serie B låter troligare.
Ja, det är för långt efter det. Det ska ju så sjukt mycket.
Det ska hända något konstigt alltså. Det får vara någon ny skandal där två lag blir nedflyttade och Milan hoppar upp två steg bara för det eller någonting. Det är ju rätt viktigt att vi kanske ändå kan komma ut i Europa. Och då är ju kuppen ett lysande tillfälle att kunna ta sig ut i Europa.
I matchen och vinsten mot Bologna så blev din favoritspelare Nikola Kalinic utbytt. Hur är din reaktion på att du grät stora krokodiltårar?
Det var en glädjetårar. Nej, så ska jag inte säga. Men när han blev utbytt så blev ju laget bättre på grund av att Cutrone, som också blev inbytt, de sprang på samma bollar och krockade lite. Vi kan väl säga så att Kalinic tog plats för Cutrone. Och så jag tyckte att det såg bättre ut med när Cotrone var ensam anfallare, eller mittanfallare, eller hur vi ska kalla det, center.
Kalinic och Kina, vi pratade om det sist. Det har ju inte faktiskt svalnat av, så man någonstans sitter man upp mot himlen och hoppas på att han kan gå till Kina.
Jag hoppas det, och jag hoppas att summorna det har ryttats som är sanna också, för då helt plötsligt ligger ju Milan rätt så bra till att kunna värva någonting i januari. Speciellt om man kanske då gör sig av med en spelare till. Hakan har ju också ryktats om att han ska tillbaka till Turkiet eller något sånt där.
För turkarna kan ju så lägga upp ganska stora summor.
Men ja, de
har, och Hakan är någon riktigt tia i även Turkiet och verkligen erkänner Turkiet. Så han kan ju nog kanske i alla fall få halva pengarna tillbaka på.
Precis. Det enda som talar mot Kalinic-försäljningen är om han vill spela VM för Kroatien, så lär det ju vara lite svårt om man spelar i Kina kanske, jag vet inte. Men samtidigt, får man inte spela i Milan gör inte saken bättre heller. Så.
Ja, han är så jävla dålig i Milan, så det är nästan bättre att han går till Kina.
Där han får spela.
Där får han spela, och han kommer säkert kanske göra sina 1-2 mål på sina 25-30 matcher han får då.
Om han har tur. Nej, men så att vi kan väl hoppas att det ligger någon sanning i det ryktet. Dock måste du köpas in en anfallare till i så fall. För att lita på två ungdomar. Där har ju också varit rykten, om vi nu fortsätter på ryktesvägen, att både framförallt Silva ska bli utlånad för att kunna sälja sen, så att inte han tappar sitt värde. Låt den jäkeln spela och göra sig själv för sitt värde istället, tycker jag. För han har ju bättre kvaliteter än vad Kalinic någonsin kommer på. Eller någonsin har haft, för den delen.
Ja, för André Silva har ju varit en flopp.
Det får man väl säga, förutom i två matcher mot Austria Wien.
Nej, jag håller med. Alltså,
fast jag vet inte om det är en flopp på det sättet, för han har ju knappt fått chansen mer än just i Europa League. Har han det? Under Motella fick han inte spela många minuter i Serie A.
Det är ju svårt för spelare att komma in en kvart. Alltså även om det heter Kalinic eller André Silva eller till och med Abate. Det är ju svårt att göra något större avtryck när du får en kvart på dig, ska slängas in och förväntas kanske ändra matchbilden. När du är ur form, dåligt självförtroende, du har inte kan förtroende för din tränare. Det är svårt att leverera då.
Ja, det är ju, titta, om vi nu ska vara kritiska igen mot Bonaventura. Så när han levde det livet och blev inslängd, så gjorde han ju inte så mycket väsen av sig. Och dåligt självtroende bidrog ju till att han sen, när han fick chansen från start, var han inte bra då heller. Så att, jag tycker ju att Silva är värd att satsa på. Sen att låna ut honom för att han ska få bättre självförtroende och sen ta tillbaka honom. Det kan jag tänka mig, men då måste du helt plötsligt värva in fler anfallare. Och så får han ju vara lovad en startelva i princip, om man ska göra det. Alltså startplats i en elva i ett lag han blir utlånad till.
För ska man låna ut en spelare, så får det ju vara till lag där garanterat får speltid. Precis. Annars är det ingen mening med det.
Nej. Och då får det ju vara ett ännu mindre lag. För tyvärr räknas väl inte Milan som ett stor lag längre.
Jag säger gärna att han blir också utlånad inom så fall Serie A. På tal om spelare och våra sportchefer som ofta är blåsvärd om all rätt. Han hade ju någon liten intervju i italiensk media, vår kära vän Fasone. Där han ändå faktiskt lite självkritiskt erkände att det kanske har köpts in för många spelare, samt så som han säger att han ångrar inte ett enda av sina spelarköp.
Det är väl första gången vi hör honom vara lite självkritisk. Sen så lägger han väl lite av skulden på Mirabelli och Montella. För det var ju de som hade sagt att de skulle göra en major change. Vilket de gjorde ju.
Han erkänner också att fjärdeplatsen känns ju väldigt långt borta. Och det känns ganska ledsamt att höra och läsa i början på december redan när säsongen slutar i maj.
Ja, de hade väl planerat, enligt honom hade de rättare sagt planerat att första delen av säsongen skulle inte gå lysande, men att de skulle plocka upp lite poäng. Men nu menar han väl att de har förlorat lite för många poäng. Och det har han ju helt rätt i.
Han är inne på Gattuso att det inte är liksom en lottodrag, utan de verkligen tror på honom att det är ingen tillfällig lösning. Men det måste han ju säga.
Vad ska han säga?
Nej. Alltså, det blir ju jättefel, men det är ju ingen som tror på att han ska vara en bra lösning på lång sikt. Och där kan jag hålla med åter till Capellin och hennes kloka ord att man investerar 2 miljarder på spelare men har kvar en ganska medioker coach. Alltså jag kan tycka att köpa in en skitgrym tränare och sen börja kolla på spelarmaterial. För att Montella är ju ingen skitbra tränare. Han är ju ganska medioker, vilket han också visat överallt stort sett.
Att Gattuso kommer att sitta kvar efter sommaren är ju ganska otroligt, om inte det blir någon fantastisk upphämtning och vi vinner Europa League och tar en fjärde plats också.
Du, snygg övergång, Europa League, där vi har Napoli, där är Dortmund, där Arsenal, Atletico Madrid. Så vinna den känns så jävligt tufft, men däremot blev vi lottade mot Ludogorets.
Ja, på pappret känns det som en överkomlig motståndare. Dagens Milan, ska vi ju inte säga att det är säkert att vi går vidare. Och den bulgariska fotbollen är ju inte i närheten av den italienska, även om de leder ligan.
Nej, men det sa vi väl om Reka också. Även nu är detta slutspel, så nu hoppas jag att de hela...
Nu är de, måste de ju vara motiverade. Som sagt, jag kan inte särskilt mycket om laget, mer än att man har ju hört namnet i Europa för. Det är inte första gången de spelar i Europa League.
Ja, det är ju Ludogorets och det är ju Ceska eller CSKA och Sofia som är de stora lagen. Jag vet att Levski Sofia är ju också ett lite upcoming igen.
Ja, har man gammalt, väl hört talas om.
Ett gammalt klassiskt öststatslag som har halkat efter mycket mutor och korruption i klubben i sig. Jag vet att det var rykt om en MFF-spelare som skulle dit. Därav läste jag på lite om Levski. Men i alla fall Ludogorets har ju varit ganska dominerande i bulgariska liran och CSKA och Sofia. Men det ska vi vinna.
Ja, det måste vi göra. Vi
har, och det är ju också pengar i
det, är det, jag, det var det jag ville komma fram till innan när vi diskuterade det. Det är ju rätt viktigt att vi tar oss ut i Europa nästa säsong, även om vi inte klipper en Champions League-plats. För det rör sig väl, jag tror de hade räknat lite på det nu, bara i att delta ända fram till finalen rör sig ju ändå om 500 miljoner totalt för Milan. Och det är ju inga små pengar.
Det är ju 2 Kalinic.
Ja, precis. Och ska vi... Länga pengar på sådana spelare behöver vi mer än 500 miljoner. Men givetvis är det dessutom bra för Europabanan att spela många matcher, hela den biten.
Ja, men det är väl lite så också, ska vi locka till och spela inför nästa transferfönster så måste vi även kunna locka med Europaspel, även om bara då är ett Euroleague-spel.
Ja, det är bättre än ingenting.
Okej, sista delen och till det positiva, och där måste du ändå lyfta Gattuso, inte för att han har gjort någonting spektakulärt med Milan och deras taktik och man har ynkat seger under senaste, men det är just här att han är väldigt tydlig med att man ska förtjäna Milan-tröjan, och när man tar Milan-tröjan på sig så innebär det ganska mycket och ganska stort ansvar, och någonstans så tror jag att han mycket väl kan inbringa detta i spelarna och spelmaterialet, och då hoppas jag att de inser att det gäller att kriga. Och återigen till det där med springa. Det är så man vinner matcherna.
Är det riktigt sant det du skrev till mig för övrigt under Rijeka-matchen? Att han tog stryptag på Antonelli?
Jag läste det på Twitter.
Jag vet inte om den biten är sådär jättebra. Att han blev så
stackars förbannad. Antonelli.
Jag vet inte riktigt om han var skuld till den förlusten.
Jag vet, om man också typ som någonstans ska markera jag är boss. Och egentligen vill han kanske strypa Bonucci. Men vågar inte ta stackars Antonelli istället för... Du har statuerat exempel att det är jag som bestämmer i omklädningsrummet. För han var tydligen förbannad sig in i helvete i omklädningsrummet. Vilket han
med all rätt.
All rätt, ja.
Men jag tror fan att han är rädd för Bonucci.
Det hade jag varit. Bonucci ser rätt farlig ut.
Ja, men Gattuso ser ju ut som en rabiesmittad terrier för fan.
Det har varit en intressant fight.
Ja, absolut. Jag vet inte vem jag hade bettat pengar på.
Ja, det känns som... Ja.
De hade nog slagit ihjäl varandra båda två, helt enkelt.
Jag tror ingen hade gett upp i alla fall. Men så tänkte de två tillsammans på planen i alla fall.
Det är det, men om de kan få enighet i det så är det ju...
Det borde egentligen vara en bästa kombination att tränare och lagkapten har samma sjuka mentalitet att just kriga till varje blodsdroppe.
Det hade ju gått enklare då om Bonucci dessutom hade levererat på plan, för det har ju inte gjort hittills.
Men det gör nu i en fotbollslinje, han kommer bli kung.
Nej, jag tror på det också. Han anpassar sig enklare,
ja,
eller hur?
Ja. Och han kan fortfarande styra den linjen fast det är en fotbollslinje. Så det ska inte vara något problem för en världsback som Bonucci.
Nej, det är klart. Alltså just...
Är det din positiva grej du tar med dig? Är det
förutom motoriv? 3 poäng som var otroligt nödvändiga, och just inställningen i stora delar av matchen. Förutom det var väldigt rörigt i försvaret ett tag, tyckte jag. Men det, på helheten så är det Montelivos löpvillighet och 3 poäng.
Och såklart gruppvrålet tillsammans. Det var ändå härligt att säga. Det blev ju fina bilder såklart för internet. Och
också positivt att det ryktas att Icardi ska flytta till Real Madrid. Det är positivt.
Han har tydligen en klausul på 110 miljoner euro. Och yeah. I dagens läge är det ju inga pengar sett till den kvaliteten han tyvärr besitter.
Ja, det är ju inga pengar för Real Madrid om man tittar på vad de har lagt ut pengar på för.
Men han sa om Madrid ringer så kommer jag låta det ringa.
Det måste jag säga innan de har ringt.
Men det sjuka, han var ändå, bara en kort avstick, men han var ju ändå sjukt bespottad och ganska hatad till och med av Inter-supportrar. Idag, jag vet inte om jag uppfattade fel när jag såg matchen i lördags mot Juventus. Men är han lagkapten för Inter idag? Är det så illa i den klubben att han är lagkapten?
Jag tror också, inte för att jag har stenkoll på Inter, men jag tror han är kapten.
Jävligt märkligt kan jag tycka med tanke på hans historia.
Ja.
Och han kommer garanterat gå i januari. Om Madrid kommer och vill köpa honom så kommer han ju sticka. Han skiter inte.
Det är klart han är. Han är dessutom inte captain, så Real har ju bara på att tjäna på att köpa honom i januari.
Då vänder vi sista bladet och vi tar med det positiva framåt och hoppas på att vi kommer rulla ut Verona här i 2 matcher och bygga vidare på det.
Klart. Forza Milan.
Forza Milan.